Vår radioutsändning heter att alla amerikaner i Iran är i allvarlig fara om USA ingriper militärt. Det är alltså studenternas svar på president Carters hot att använda våld för att befria gisslan. Igår kväll sades det ett uttalande från Vita huset att USA helst såg en fredlig lösning på konflikten, men att man inte längre uteslöt andra möjligheter. Möjligheter som ryms inom Förenta nationernas stadgar. Och där står att en nation har rätt till självförsvar. Den paragrafen skulle kunna gälla när det gäller den amerikanska ambassaden i Teheran. Amerikanska flottstyrkor samlas i Indiska oceanen och i Arabiska viken. Ett hangarfartyg med flera eskortfartyg finns redan i området, det är hangarfartyget Midway. Ett annat hangarfartyg, Kitty Hawk, och fem andra örlogsfartyg är på väg från Filippinerna för att förena sig med Midway. Ombord finns inga marinsoldater, vilket omöjliggör en landsättning av trupper, men däremot ett 80-tal attackflygplan på varje hangarfartyg. Kitty Hawk behöver ett par dygn för att komma fram, men attackplanen ombord har lång räckvidd. Vita husets svar på studenternas hot att döda gisslan och spränga ambassaden har ännu inte kommit. President Carter var igår på ett hastigt besök i Washington. Han vistas annars i Camp David. Presidenten står i oavbruten kontakt med sin stab i Vita huset. Han väcktes klockan 4 i morse av utrikesminister Cyrus Vance som meddelade honom om angreppet på ambassaden i Islamabad. Trots att krisen tycks trappas upp med hot från båda håll så ser man en liten ljuspunkt i en intervju med den iranske utrikesministern som sändes i morse i TV här. Han sa att han trodde att klimatet mellan Iran och USA skulle kunna förbättras.
Amerikanska nyheter från Iran den 5 december 1979.
Iranian leaders and militants are in apparent conflict over the UN resolution calling for immediate release of the 50 American hostages held in Tehran. A Tehran radio commentary takes a moderate stance, saying the action leaves the door open for negotiation. But the militants holding the hostages reject the resolution and say they plan to try their captives as spies unless the United States returns the deposed Shah of Iran. Meanwhile, former acting Iranian foreign minister Abu Hassan Bani Sadr has reportedly told the militants they should release their hostages. The leading French daily Le Monde quotes Mr. Bani Sadr, who is still finance minister, as saying the militants are wrong to hold the hostages even if they are spies.
Och sen har vi en del blandade nyheter den 6 december 1979. Vi börjar med Iran och slutar med lite allmänt.
För första gången sedan shahen störtades i Iran har motsättningarna mellan anhängare till olika religiösa ledare visats i öppna konfrontationer. Igår angreps ett hus i den heliga staden Qom, ett hus som tillhör landets näst viktigaste ledare, ayatollah Shariat Madari, och två människor dödades. Den attackerade ayatollahn har sina anhängare i nordvästra Iran, och i områdets huvudstad, miljonstaden Tabriz, har massiva demonstrationer hållits idag. Här är vår utsända i Teheran.
Radio- och tv-stationen i Tabriz ockuperades tidigare eftermiddags av demonstranter som stöder ayatollah Shariat Madari, Irans näst viktigaste religiösa ledare, som har sitt starkaste fäste bland azerbaijanerna i nordvästra Iran, där Tabriz är huvudstad. Sen dess har radion där sänt högläsning ur Koranen blandat med krav på att provinsguvernören och Tabriz lokala religiösa ledare ska bort och ersättas med personer som Shariat Madari har utsett. Överhuvudtaget ska alla officiella funktionärer i Azerbaijan i fortsättningen enligt kraven utses av Shariat Madari. Både guvernören och den lokala religiösa ledaren uppges att flytt från Tabriz. Och stadens revolutionskommittéer, polis och gendarmeri har proklamerat att de stöder demonstranterna. De 500 revolutionsgardister, Khomeini-anhängare, som hade skickats till Tabriz, hävdar Shariat Madaris anhängare själva att de delvis har tagit till fånga, delvis kört ut ur stan. Hela stan är i folkets händer, sa en av ledarna för det parti som Shariat Madaris anhängare har bildat för en stund sedan i telefon från Tabriz. Enligt de uppgifter som finns nu ska ingen ha dödats eller skadats i Tabriz idag. Med stödet från den lokala polisen och kommittéerna och revolutionsgardisterna borta har demonstranterna inte mycket att slåss mot. Enligt uppgift ska också soldater från den lokala armégarnisonen ha marscherat tillsammans med demonstranterna. Det här är första gången sedan den iranska revolutionen som motsättningarna inom det ledande prästerskapet och mellan deras respektive anhängare kommer till uttryck i öppna konfrontationer och manifestationer. Protesterna i Tabriz gäller i botten den nya författning som röstades igenom här för 3 dagar sedan och som ger närmast diktatorisk makt åt Ayatollah Khomeini och som Shariat Madari och hans anhängare inte stöder. Men motsättningarna nådde sin höjdpunkt igår kväll när anhängare till de båda drabbade samman i den heliga staden Qom och Shariat Madaris hus senare attackerades av Khomeini-anhängare. I ett försök att lugna ner spänningarna besökte Ayatollah Khomeini idag Shariat Madari och fördömde sen i ett uttalande attacken igår. Men än så länge, i varje fall, har det inte hjälpt. Shariat Madari är religiös ledare för majoriteten av Irans kanske 13 miljoner azerbaijaner. Och de visar nu sitt stöd för honom i något som kan bli mycket besvärligt för Khomeini att klara upp. Agneta Ramberg, Teheran.
Nu har USA dragit igång en diplomatisk offensiv för att söka få med Västeuropa i en omfattande ekonomisk bojkott av Iran. Vita huset ska sända representanter till en rad huvudstäder i Västeuropa. Och samtidigt förklaras från Vita huset att man där är besviken på Sovjetunionens agerande och på den sovjetiska kritiken mot närvaron av den amerikanska flottan vid Arabiska viken. Sovjet borde göra mer för att få loss gisslan från Teheranambassaden, heter det. Här är New York.
USA inleder nu en ekonomisk och diplomatisk offensiv mot Iran i ett försök att få gisslan frigiven på fredlig väg. En grupp amerikanska ekonomiska experter har rest till Europa för att försöka få stöd från USAs europeiska allierade. De ska besöka London, Paris, Bonn, Bern och Rom. Senare ska också USAs utrikesminister Cyrus Vance resa till Europa i ett liknande uppdrag. USA har hittills inte känt något riktigt stöd från Västeuropa och nu anser man att det behövs. Amerikanerna kommer också att begära att en delegation från till exempel FN ska få komma in i Iran för att besöka gisslan. Det finns inga tecken på att konflikten i Iran skulle närma sig någon uppgörelse. Trots FNs säkerhetsråds totala uppställning för USA så har man i Washington inget hopp om att Ayatollah Khomeini ska låta sig påverkas. Vad man nu arbetat fram i Vita huset är ännu hemliga planer på hur man ska öka trycket på Iran. Men i dessa planer tycks ingå att man ska försöka få ett samlat stöd från Västeuropa, till exempel en gemensam ekonomisk bojkott av Iran. Situationen har också förvärrats för USAs del genom den sovjetiska kritiken av den amerikanska militära uppladdningen i Indiska oceanen. Där finns nu 21 örlogsfartyg med 160 flygplan ombord och fartygen cirklar nu utanför Arabiska viken. Ledande militärer här vill helst inte ta in de stora hangarfartygen Kitty Hawk och Midway i de trånga vattnen utanför Iran. Fartygen har svårt att manövrera där och skulle vara mycket sårbara för anfall från iransk flyg, säger de. Det fanns igår hopp om att FN-resolutionen skulle kunna leda till ett frigivande av gisslan. I en iransk radioutsändning sa att den skulle kunna leda till förhandlingar. Men senare tog ansvariga inom det iranska revolutionsrådet avstånd från det uttalandet. Och de som håller den amerikanska ambassaden i gisslan har ju helt avvisat FNs krav på ett omedelbart frigivande av gisslan. Bo Karlström, New York.
Sverige. Och så lite övriga nyheter den 6/12/1979.
Det blir inga svenska prishöjningar på bensin och eldningsolja före OPEC-mötet i Venezuela den 17 december. Regeringen har beslutat vänta och se hur stora prishöjningarna blir på OPEC-mötet. OPEC höjer troligen sina officiella priser med minst 10% och det innebär kraftiga svenska prishöjningar. Enligt en talesman på Handelsdepartementet ökar priset på eldningsoljan med minst 100 kronor per kubikmeter. Regeringen beslutade idag att sommartid ska införas i Sverige nästa år. Sommartiden ska gälla från den 6 april till och med den 28 september. Det är samma period som i Danmark. Sommartiden inleds den 6 april genom att man klockan 2 på natten ändrar klockan till 3. Och när sen perioden avslutas den 28 september ställer man tillbaka klockan från 3 till 2. Regeringen har också beslutat att höja beredskapen inför en eventuell oljeransonering genom att avsätta 660 000 kronor bland annat för utbildning av handläggare och kontrollpersonal på landets länsstyrelser. Det är länsstyrelserna som regionalt ska sköta en eventuell oljeransonering. I summan ingår också 125 000 kronor för att köpa bordsräknare till Överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Med räknemaskinerna ska Överstyrelsen bättre kunna göra uppföljningar av ransoneringsberedskapen. Den influensa som sedan en månad härjar bland hundarna i framförallt Stockholm och Uppsala sprider sig allt mer. Och från Hälsingland rapporteras nu att två hundar har avlidit där sedan de smittats. Natten till idag dog 5 hundar på djursjukhuset i Bagarmossen utanför Stockholm. Sjukdomen som är mycket smittsam började spridas efter Svenska Kennelklubbens stora hundutställning i Stockholm i början av november. Det framförs nu stark kritik både från hundägare och veterinärer mot Kennelklubbens planerade jätteutställning i Göteborg nu i helgen. Lantbruksstyrelsen varnar nu också alla hundägare att åka dit på grund av den stora smittorisken. Utrikesministrarna i de sju Warszawapaktsländerna avslutade idag sitt 2 dagar långa möte i Östberlin med att uppmana NATO att avstå från att stationera nya kärnvapen i Västeuropa. Ministrarna upprepade också sitt bud från i våras att en ny nedrustningskonferens ska sammankallas med representanter från Europa, USA och Kanada. Kommunistländerna är intresserade av att minska spänningarna i Europa, sa utrikesministrarna. Om en vecka ska NATOs försvarsministrar träffas i Bryssel för att besluta om planen att stationera nya kärnvapen i Västeuropa. Idag har regeringsrepresentanter från Norge, Danmark och Nederländerna flugit till Washington för att överlägga med president Carter om att skjuta upp stationeringen av NATOs nya kärnvapen med minst 6 månader. Vid en tågolycka idag nära Barcelona i Spanien omkom minst 16 människor. Ett 80-tal skadades, många av dem allvarligt. Det var ett passagerartåg som kolliderade med ett godståg. Orsaken till tågkollisionen utanför Barcelona är ännu inte klarlagd. Vid de västtyska socialdemokraternas partikongress i Västberlin omvaldes idag Willy Brandt till partiordförande och förbundskansler Helmut Schmidt till ställföreträdare. Omvalen var väntade, men både Brandt och Schmidt fick färre röster än 2 år tidigare. På Island fick det centerinriktade Framstegspartiets ledare Sten Grímur Hermansson idag i uppdrag att bilda regering efter segern i valet som ägde rum i söndags och måndags. Hermansson tänker försöka bilda en koalitionsregering före julhelgen och om det misslyckas överväger Hermansson att avstå från att bilda regering. Sport. I damernas alpina världscup i Val d'Isère i Frankrike vann schweiziskan Marie-Thérèse Nadig också storslalomtävlingen idag före Perrine Pellon.
Och nu ett hopp till årsskiftet 1979-1980 med oro i Turkiet och sovjetisk inmarsch i Afghanistan.
Dagens Eko. Spänningen ökar i främre Asien. Turkiets generaler varnar nu politikerna. Återställ ordningen i landet. Nu ökar också farhågorna för ett militärt maktövertagande igen. Från Afghanistan kommer samtidigt rapporter om att de sovjetiska styrkorna möter hårt motstånd från muslimska gerillaförband.
Turkiets president Korotyrk kallade idag till sig landets högsta politiska ledare för att diskutera en militär varning som hade offentliggjorts i radion tidigare idag. I varningen krävde befälhavarna för armé, flotta och flyg att snara åtgärder skulle vidtas för att, som det heter, skydda liv och egendom i Turkiet och säkra landets enhet. Premierminister Demirel, som deltog i mötet hos presidenten tillsammans med oppositionsledaren Bülent Ecevit, sa efteråt att Turkiet står inför en mycket allvarlig situation. Den militära varningen till landets politiska ledning kommer efter nya politiska våldsdåd runt om i Turkiet. Det verkar som om de sovjetiska trupperna i Afghanistan nu håller på att dras in i omfattande strider med den muslimska gerillan i landet. Idag rapporterar tidningar i Pakistan och diplomater i Indien att de sovjetiska trupperna har inlett en offensiv mot gerillan och är invecklade i strider i norra, nordöstra och västra och södra delarna av Afghanistan. Enligt de här rapporterna har striderna krävt stora offer på båda sidor. Flera hundra sovjetiska soldater och gerillasoldater sägs ha dödats. Också civilbefolkningen har drabbats genom sovjetiska flygräder i nordöstra Afghanistan. Flygpassagerare som idag kom från Afghanistan till Turkiet sa att det så sent som igår eftermiddag förekom eldstrider inne i Afghanistans huvudstad Kabul och att det finns åtskilliga sovjetiska soldater där. Vidare rapporterar den indiska nyhetsbyrån UPI idag att en sovjetisk infanteridivision starkt understöd av pansar och flyg har inlett en offensiv mot Taxiar cirka 150 kilometer från Kabul. Studenter från Afghanistan protesterade idag mot den sovjetiska militära inblandningen i sitt land genom att genomföra korta ockupationer av de afghanska ambassaderna i Bonn i Västtyskland och New Delhi i Indien. Västtysklands olympiska kommitté tänker inte hoppa av från de olympiska sommarspelen i Moskva. Det är den första officiella reaktionen på diskussionerna inom NATO om att bojkotta Moskva-OS på grund av Sovjetunionens inblandning i statskuppen i Afghanistan.
Turkiets officerskår ser sig traditionellt som försvarare av de västerländska och icke-religiösa idéer som den turkiske statsgrundaren Kemal Atatürk införde på 20- och 30-talet. Men det är idéer som mer och mer öppet har ifrågasatts av rörelser på den yttersta vänsterkanten, men mer framgångsrika ändå av islamiska rörelser. Turkiet är som islams samhälle inte opåverkat av de strömningar som just nu går igenom islam. Och när nu generalerna tar till orda igen verkar det som om de vill ge politikerna en sista chans, men att de helt säkert inte är främmande för att ta makten själva. Oroligheterna i Turkiet och generalernas varning idag har framförallt inre orsaker, men det finns också en antydan i generalernas uttalande som knyter an till den oroliga situationen i området överhuvudtaget. De menar att läget i Mellanöstern när som helst kan blossa upp i en öppen konflikt. Och för Turkiets egna militärer, men också för USAs och västmakternas strateger, har det labila läget i Turkiet länge oroat. Och den oron har inte minskat av Sovjetunionens inmarsch i Afghanistan och förhållandena i grannlandet Iran.
Med anledning av läget i Turkiet så sänder radions invandrarredaktion idag ett extra program på turkiska klockan 19.00 i program 2, Åke Wiklund.
Enligt amerikanska uppgifter ska det nu finnas mellan 30 000 och 40 000 sovjetiska soldater i Afghanistan. Om den uppskattningen är riktig är det ju fråga om en massiv sovjetisk insats. Och den ger i högdramatisk form en idé om hur viktig Moskva anser att den här delen av världen är. Den omedelbara anledningen till den sovjetiska inryckningen i Afghanistan var naturligtvis Moskvas missnöje med den nu störtade presidenten Hafizullah Amin och dennes oförmåga att stilla det muslimska upproret i landet. Om det ska lyckas bättre med hjälp av sovjetisk trupp återstår att se. Historien har visat att afghanerna inte så lätt låter sig regeras med våld. Men allt talar för att ryssarna inte tänker ge upp fotfästet i Afghanistan. Ett land som det har en 300 mil lång gräns gemensam med och som Moskva räknar in i sin intressesfär. Det är naturligtvis Afghanistans strategiska läge som gör landet intressant för Moskva. Afghanistan är bara en språngbräda, anser många bedömare, för vidare sovjetisk framryckning i den oljerika regionen kring Persiska viken. Sådana perspektiv väcker höggradig nervositet i väst. Man tänker då närmast på oljetransporterna genom det smala Ormussundet som förbinder Persiska viken med Indiska oceanen. Genom det sundet som på ena sidan har Iran och på den andra det ännu så länge västvänliga sultanatet Oman. Genom det passerar 60% av all olja till Europa, 90% till Japan och 20% till USA. En amerikansk delegation har nu helt nyligen rest runt till några afrikanska och arabiska kuststater för att försöka försäkra sig om utökade baser för USA-flottan. Bland annat har USA ett gott öga till flottbasen Berbera i Somalia. Både USA och Sovjet har ett 20-tal marina fartyg i Indiska oceanen och båda supermakterna eftersträvar strategiskt välbelägna flottbaser. USAs viktigaste stödjepunkt är ön Diego Garcia söder om Indiens sydspets. Sovjetunionen har sina bundsförvanter i Sydjemen och Etiopien som ligger strategiskt belägna med hamnar vid inloppet till Röda havet. Afghanistan kan inte ge ryssarna några sådana hamnmöjligheter. Det skulle däremot provinsen Balochistan kunna göra. Balochistan ligger omedelbart söder om Afghanistan och överlappar både Iran och Pakistan. Pakistan speciellt har länge misstänkt sovjetiskt stöd åt den nationalistiska upprorsrörelsen i Balochistan. Hur välgrundade de farhågorna är kan vara svårt att bedöma, liksom Sovjets långsiktiga avsikter i området. Men mot bakgrund av utvecklingen i Iran och de västfientliga strömningar som går genom den muslimska världen har den sovjetiska inryckningen i Afghanistan avsevärt ökat spänningen i ett av de mest laddade områdena på jorden. För avspänningen i stort innebär händelserna i Afghanistan ännu ett svårt bakslag.
Åke Wiklund sa det.
Och här några små nyhetsnotiser. 13-dagen den 6 januari 1980.
Den amerikanska FN-ambassadören McHenry väntas idag kräva att Sovjetunionen omedelbart drar bort sina trupper från Afghanistan. Kravet får stöd av Kina och Storbritannien, rapporterar Reuters. McHenry står först på talarlistan när FNs säkerhetsråd klockan 17 svensk tid återupptar sitt möte om läget i Afghanistan. Under gårdagens debatt talade många av deltagarna om aggression och invasion i samband med den sovjetiska aktionen. Denna fick bara stöd av Polen och Bulgarien. Sovjetunionens FN-ambassadör Trojanovski försvarade i sitt inlägg vad han betecknade som insättandet av ett begränsat antal sovjetiska förband. USA har kallat flera spannmålsexporterande länder till ett möte i nästa vecka för att få stöd för den minskade amerikanska spannmålsexporten till Sovjetunionen. Minskningen anses vara den mest betydelsefulla av de åtgärder som ingår i president Carters repressalier mot Sovjetunionen för dess militära ingripande i Afghanistan. Kanada och Australien har redan förklarat att de kommer att stödja den amerikanska politiken. Den amerikanska jordbruksministern Berglund medgav på en presskonferens igår kväll att regeringen måste vidta en mängd åtgärder för att hålla de amerikanska odlarna skadeslösa för den uteblivna exporten. Flera av president Carters republikanska medtävlare om presidentposten sa igår kväll att de amerikanska jordbrukarna nu får bära den tyngsta bördan till följd av regeringens utrikespolitiska misslyckanden. Diplomaten George Bush sa att exportstoppet kommer att skada USA mer än Sovjetunionen. Bush har en stark ställning bland de republikaner som vill kandidera till presidentposten. Vid häftiga sammandrabbningar natten till idag i staden Tabriz i nordvästra Iran dödades minst 3 personer och många skadades. Det var anhängare till de 2 rivaliserande ayatollorna Khomeini och Shariat Madari som drabbades samman. I morse började demonstranter samlas på nytt för att uttrycka sitt stöd för Shariat Madari. I staden Bandar Lenghi vid Persiska viken blossade igår strider upp mellan ortodoxa sunni-muslimer och medlemmar av Irans dominerande muslimska sekt Shia. Ett 30-tal personer uppges ha dödats. Det amerikanska justitiedepartementet ska inleda en begränsad undersökning av mordet på president John Kennedy i Dallas 1963. Undersökningen gäller främst teorin om att Lee Harvey Oswald inte var ensam om mordet. En särskild undersökningskommission, tillsatt av kongressen, drog i fjol slutsatsen att ett fjärde skott hade avlossats. Oswald anses avfyrat 3 skott. Justitiedepartementet ska samtidigt på nytt ta upp utredningen av mordet på Martin Luther King i Memphis 1968. Också i det fallet har kongressens undersökningskommission kommit fram till att flera personer var inblandade. En man, James Earl Ray, avtjänar ett fängelsestraff på 99 år för mordet på King.
Så har vi lite utlandsnyheter. Den 7 januari 1980.
Valet i Indien har blivit en stor framgång för den förra premiärministern Indira Gandhi, som nu sannolikt återtar makten i landet. När drygt 170 av Indiens drygt 540 valkretsar har räknats har Indira Gandhis kongressparti vunnit i 128. Den hittills regerande Janata-koalitionen som vann valen 1977 har efter Indira Gandhis framgångar redan erkänt sig besegrade. Som en följd av den sovjetiska militära inmarschen i Afghanistan har nu 5 afghanska gerillagrupper beslutat att samordna sina styrkor. Det uppger idag en talesman för en av de mer inflytelserika gerillagrupperna, det så kallade Islamiska förbundet. Beslutet innebär alltså att de tidigare så splittrade gerillagrupperna nu har enats i kampen mot sovjetstyrkorna. Rebellerna har medgett att de har lidit svåra förluster i striderna mot det. Motstånd i flera afghanska provinser. Nyhetsbyrån AFP uppger att sovjetiska soldater har förstört historiska byggnader, bland annat ett historiskt mausoleum i staden Ghazni i samband med att trupperna intog staden efter häftiga strider som pågick i 2 dagar. USA har inbjudit representanter för den europeiska gemenskapen. USA har stoppat sin export av vete som en vedergällningsaktion mot Sovjetunionens militära ingripande i Afghanistan. Källor inom EG-kommissionen hävdar dock att EG för närvarande inte exporterar vete till Sovjetunionen, men däremot till Polen och Tjeckoslovakien. Israels premiärminister Begin kom idag till Assuan i Egypten för överläggningar med Egyptens president Sadat. Samtalen väntas i första hand röra den sovjetiska inmarschen i Afghanistan. I Iran har nya oroligheter blossat upp i en rad av landets